Välkomna till Tronspelet, Aftonbladets Game of Thrones podcast, där vi går igenom hela serien från ruta 1. Vi har kommit till säsong 4, ska prata lite om avsnitt 4, Oathkeeper. Jag sitter här med Marcus Larsson, Sandra Weibro och med mig själv, Tove Björn.
Jag gillar att du börjar prata om dig själv i tredje person.
Ja. Nu har vi gjort det här ett tag. Ja.
Exakt. Vi blir superglada när folk hör av sig. Allra bäst, folk ska ringa in på 08 725 23 57, hashtagga oss i sociala medier eller mejla på tronspelet@aftonbladet.se. Och det har folk gjort. Vi kan börja med att vi har fått ett mejl från Adam Bertilsson. Mm-hmm. Hej, ni har en bra podd, fortsätt i samma spår som ni gör, men sluta att presentera Marcus Larsson som en rockjournalist. Vi pratar om en kille som skriver om Så mycket bättre, Melodifestivalen och Justin Biebers turnépremiären. Att han ger Bruce Springsteen 5+ några gånger om året gör honom inte till rockjournalist. Ha det bra! Replik!
Ja, tack.
Citationstecken rockjournalisten Larsson.
Ja. Jag heter då Marcus Larsson och jag är rockjournalist.
Det är inget val.
Det är inget val, det är ett kall och det är det som är min roll. Ja, vad ska jag svara på det här? Ja, nu är det ju så att vi lever 2017. Och det är många som hör av sig där, som Adam till mig, att varför jag kallar mig rockjournalist. Det är ju det att rockmusiken är ju snart ungefär lika aktuell som jazz. Så man måste liksom, rockmusik har aldrig handlat om att det ska vara svettiga män som spelar gitarrer, utan rockmusik är mer en attityd. Och då kan man, den bästa rockplattorna i år har till exempel Stormzy gjort. Vissa kallar det han gör grime, men han är en av de bästa rockartisterna i år till exempel. För det är en kort förklaring till varför jag fortfarande kallar mig rockjournalist. Sen är det mycket coolare att ta Så mycket bättre Melodifestivalen Justin Bieber på allvar än att till exempel skriva om Guns N' Roses eller Slayer. Och så vill jag bara tillägga en sak. Jag har gett 5+, sist jag gav 5+ till Bruce Springsteen, det var på Ullevi i Göteborg 2012. Så det sker inte varje år. Varenda gång jag har recenserat sen dess så har det varit 4+. Så läs tidningen för fan, Adam, och sluta sprid fake news. Det finns tillräckligt många som gör det. Men sen så tycker jag naturligtvis om att du älskar våran podd. Puss!
Ja,
precis. Sen kan vi också säga att det är jag som brukar presentera dig som rockjournalist.
Jag har ingenting emot det. Så, det har ju ingenting. Sen är ju då Game of Thrones, det är ju nästan som en metal-serie egentligen, ja. I all sin uttryck och sånt. Det är ju verkligen hårdrock.
Rammstein-referenserna haglar.
Precis, och det är därför det är så roligt att just Sandra, dennas finsmakar vegetarianska hipster-musikälskare, sitter här inne och pratar om Game of Thrones med sån passion och glöd.
Ja, precis, jag känner, det verkar som att Marcus måste liksom lämpa över attackerna här. Jag vet inte riktigt, ska jag attackera Tove nu också?
Ja, men jag erkände ju att jag har en viss förkärlek för knullpunk.
Knullpunk? Tove, gillar du knullpunk? Vad är knullpunk?
Nej, okej, det är ingenting jag lyssnar på nu för tiden, men det kan ha hänt att jag har lyssnat mycket på Blink-182 och Mudhoney Gang liksom
innan jag ja.
Eller könsrock, det är väl ja. Vad det brukar kallas.
Ja. Ja. Oh, okay. Ja, där har vi en genre som är liksom underrapporterad, Marcus.
Exakt.
Ja, det knullpunken har jag inte riktigt gett mig in i. Och sen att det skulle vara Blink-182 som stod för den. Det var mer än vad jag visste.
Yep.
Nej, Adam Bertilsson, då vet du i alla fall att vi har en knullpunkjournalist här inne också. Så nu är det ingen ordning på någonting.
Nej.
Alla har vi våra ungdomssynder, nu går vi vidare.
Ja, okej. Okay.
Jag lyssnar inte fortfarande på det. Kanske lite på Rancid. Okej.
Sluta.
Jag kommer få spö av Marcus efter. Vi har fått ett mejl från Adam också. En annan Adam i Örebro. Hej på er. Tycker att det verkligen är dags för er att avslöja era favoritkaraktärer. Gå gärna in på djupet Magnus Edlund style. Och Sandra, snälla säg inte hot pie. För övrigt så älskar jag podden och tycker ni är grymma. Puss från Adam.
Är det samma Adam som är irriterad på mig för att ni kallar mig rockjournalist?
Mm, nej, jag tror inte det.
Är det två Adam?
Det var i alla fall någon som skickat från olika mailadresser.
Han har olika IP-nummer. Han har olika IP-nummer alltså. Ja. Ja. Men Magnus Edelstein, okej, det här är ju någonting. Ja, det här är ett väldigt stort ämne. Och ska vi gå in, ska vi vara som Magnus Edlund och gå in där? Jag tror det är Magnus Edlund som har mailat in det här. För övrigt. Då kommer det här ta tid.
Ja.
Då måste vi gå in på så här Rinbrynjelänkar och sånt liksom.
Exakt, vapensköldar.
Lord of Bones.
Ja, precis. Lord of Bones. Vad tog han vägen? Han var ju så bra. Men det känns lite som att risken är också att alla kommer säga Tyrion.
Han är ju definitivt med, men Tyrion, Cersei, Ser Davos gillar jag. Men det är ju många.
Och så säger du Cersei nu när du har trackat oss hela tiden för att vi gillar Cersei.
Nej, ja, men det är klart jag gör. Jag älskar ju Cersei. Men, men det gör man ju för att Lena Headey är ju så fruktansvärt duktig skådespelare. Duktig, hon är briljant. Och hon spelar ju Cersei på ett väldigt så här levande sätt. Varför jag avskyr Cersei så fruktansvärt mycket, det är för att hon fortfarande känns väldigt mänsklig. Alltså på något sätt att den människan, med några få undantag, kan ju liksom existera i verkligheten. Den ondskefullheten i sådana karaktärer är ju mycket mer jobbigare än Ramsay Bolton till exempel, som bara är sadist. Det är därför jag avskyr
Joffrey liksom, som också är rätt endimensionell där.
Ja, Cersei är ju mycket, mycket obehagligare.
Ja, för man känner att hon är en riktig människa, fast en bitter och väldigt maktfullkomlig och liksom. Ja. Sen blir jag ju mer med galen också.
Ja, men det känns som att hennes karaktärsutveckling i serien är ganska logisk. Alltså det där finns, alltså det, alla hennes handlingar och allting som hon gör i serien finns det en förklaring till. Alltså hon är väldigt välskriven som karaktär. Det kan man kanske inte säga om alla karaktärer i den här serien, men den här Game of Thrones skulle ju inte vara Game of Thrones utan Cersei, skulle jag säga. Så hon är ju definitivt topp tre.
Ja, jo. Det håller jag med om. Och som sagt Tyrion också. Ja. Bara för att han har ju också haft en ganska bra karaktärsutveckling. För han är ju liksom lite av en slarver ändå från början, som mest bara gillar att supa och ligga med horor när han presenteras.
Och läsa lite böcker.
Ja.
Han är lite så intelligent överliggare på något sätt.
Ja.
Men jag vet att Magnus Edlund älskar ju Arya Stark.
Mm. Ja. Alltså jag har alltid varit lite förtjust i just Sansa-karaktären, bara för att, mycket för att hon blev så hatad i början och för att hon är så hjälplös, men hon är ju otroligt terrad och hon får ändå, den är väldigt långsam den karaktärsutvecklingen, men den kommer, och jag tror liksom att hon kommer vara en av de last women standing.
Ja, antagligen, annars så är ju den här serieskaparna sadistiska på riktigt, då är de ju Ramsay Bolton.
Ja, men jag tror bara att det pågår, jag tror att hon är smartare än vad man får se.
Ja, alltså jag förstår ju Magnus, för Arias karaktär är liksom, den har otroligt mycket potential. Mm. Sen känns det kanske som att den inte riktigt levererar alltid som man hade kunnat hoppas.
Så hon är badass liksom.
Ja, hon är ju det. Alltså, det finns ju jättemånga fantastiska scener och hon är ju liksom, ja, men just det här tomboy-grejen och att hon inte tar någon skit.
Ja, men Arya är absolut, men sen om man går utanför de här huvudkaraktärerna, Bronn gillar väl alla?
Ja, och min absoluta favorit då, Olenna Tyrell.
Ja.
Hon är ju helt fantastisk.
Ja, men det har vi ju sagt tidigare. Hon har ju samma funktion som hon Maggie Smith hade i Downton Abbey.
Ja.
Den här gamla
bitter,
ragatan,
kul,
som är väldigt
smart.
Rolig. Ragatan.
Ja, men då visar liksom att hon fan i mig tog för sig redan som ung. Det här är ingenting som har kommit med gamla dagar. Vilket vi kommer komma in på i det här avsnittet. För hon berättar ju att hon har sexlistat sin snubbe som skulle fria till hennes syrra. Och hon bara, men minsann, jag gjorde ett besök hos honom i hans tornrum. Och sen kunde han ju inte gå dagen efter den stackars pojken.
Det här är väl lite Lex Podrick också. Ja. Vad gjorde hon egentligen?
Ja.
För att han inte skulle kunna gå.
Ja, men jag känner att jag skulle vilja ha henne som livsmentor.
Jag skulle vilja vara med om det.
Ja, men och allt att hon bara liksom, det är ju så mycket såna små grejer. Vi har pratat om det roliga när hon liksom kallar Renly för svärdslukare eller pillow biter. Och det, okay, det kanske inte är kul nu. Men,
jo, det är ganska roligt.
Men för sättet att säga det på, när de här små jävla fjompiga kusinerna kommer och bara, titta, jag har broderat en ros. Och hon bara, åh, så jävla trött på rosen. Jävla coolt.
Eller när hon berättar om att hon har varit förlovad med en Targaryen tidigare, men att för fan, det var skönt att man blev av med den fåniga silverhåret.
Ja. Det var på modet.
Ja. Nej, men, ja, och så gillar man ju Podrick. Mm.
Ja.
Varför gillar man Podrick? Det så pratade vi om innan här också. Det, Podrick, det är någon, de har väldigt roligt med den karaktären. Eftersom det, han är ju så menlös egentligen. Men de har hela tiden, ända sedan han var bland de prostituerade, då återknyter de att han behöver inte ens prata med kvinnor i serien.
Nej, för han kan ju knappt prata för att han är så myg.
Och de blir alldeles fnissiga och bara, ja, Podrick, hej, där kommer han.
Ja.
Du hade en teori om att ryktet har gått över hela de fem kungadömena om hans förmågor.
Ja, men jag tänker att glädjeflickorna, eller de yrkesverksamma glädjeflickorna, kanske pratar med varandra och
skickar ravens.
Ja.
Sir Davos.
Ja, men han men är lite för tråkig för att vara så kul liksom.
Jag gillar de tråkiga karaktärer. Och vad då?
Gendry.
Jon Snow är väl också ganska viktig.
Ja.
Även om han är jättetråkig, Jon Snow.
Han är så jävla seriös.
Ja, han är liksom...
Har man sett honom le någon gång?
Han är liksom den här seriens Luke Skywalker. Eller Ivanhoe. Den tråkiga goda som man ändå måste hålla på. För att det finns inget annat att hålla i.
Och det man gillar med honom är att han är liksom så deprimerad.
Ja, det är
ändå hans, det är hans bra sida.
Sam är den mest emo-karaktären.
Ja, exakt. Han är väl
Sam
emo.
Sam är väl trevlig också. Det är väl mest George R. R. Martins alter ego.
Mm.
För förmodligen är
nu
det
har vi snart namedroppat alla i hela serien.
Ja. Varys gillar man också.
Ja. Okej, men jag säger nu Cersei, Tyrion och Lena. Och Stark, döttrarna i bakgrunden.
Ja, nu fick jag lust att kasta in Littlefinger. Bara för att jag älskar skådespelaren. Ja.
Aidan Gillen.
Ja, han är underbar.
Ja, men, men Cersei, Tyrion och... fan vet jag. Hjälp mig. Det finns så många.
Charles Dance.
Ja, Tywin är ju fin också.
Ja.
Ja, förlåt Adam Järbro, känns som att vi spårar ur lite här.
Exakt.
Ja,
vi får återkomma till det här. Men,
jag
men,
tänkte, förlåt, jag bara en sak till. Jag tänkte på det här om något
avs. En sak till. Ingen säger Danny.
Nej.
Ingen säger Danny, som är den som egentligen är den stora huvudkaraktären. Ja. Det är det som är roligt.
Whoopsie. Ja, nej, jag tänkte på häromdagen när vi pratade om just Tywin och att han alltid får såna hårda introscener med att han typ rider in på en häst som bajsar eller smider ett svärd, att det är så himla manligt. Då nämnde vi inte ens den när han introduceras och står och typ flår en häst.
Ja, och han flår ju någonting på riktigt dessutom.
Det är ett
riktigt
ännu hårdare.
Som han står där, som har stått en hel dag och bara stått och flott. Han är hård.
Ja.
Men samtidigt så jag gillar ju de goda karaktärerna bäst ändå, som är tråkiga och goda, för det är svårare att vara det.
Jag gillar de bittra kvinnorna.
Ja, vem gör inte det? Det är det jag menar. Hallå.
Apropå det så båge 1 King's Landing.
Yes. Ja, nej, men dels nu har vi redan tagit upp det här med Olenna och hennes sexlist. Men då är det ju först kanske nu som hon lite erkänner, när hon sitter och pratar med Marjorie, bara, men du trodde väl inte att jag skulle låta dig gifta dig med det där lilla vidriga monstret?
Ja, hon är ju, ja, nu vet ju det, att hon är med, hon var en av de som dödade Joffrey helt enkelt.
Exakt.
Men hon är ju rolig.
Bara, det kommer bli lättare med den andra lilla pojken. Du gjorde ett bra jobb med Joffrey.
Och Marjorie väntar ju inte länge. Hon går ju in där i något sånt här silkigt material direkt till Tommen för att börja jobba lite på honom, så att säga. Och bli avbruten av en katt.
Sir Pounce! Men det är ju väldigt fint där att liksom, här har vi den snälla lilla pojken som vill ha sin katt i sängen när han sover, och sen berättar att Joffrey brukade alltid hota att han skulle typ slakta katten och mata mig med den. Det är ganska tydliga skillnader mellan bröderna här.
Ja, verkligen.
Han får bara
brusche.
En puss på pannan.
Det kommer bli mer.
Ja, han får liksom inte gå till tredje basen.
Nej.
Så här första kvällen. Men hon har ju...
Han kanske ska få vänta tills han fyller typ 12.
Ja.
Ja. Han är väl 13 i serien ändå eller något sånt där.
Ja, versus 9 år i boken.
Herregud, det är
eller
som
något.
Vanlig. Ja, det är bara att köra. Ja, men
han skulle
men,
så att säga vara kung på högstadiet.
Ja, men Marjorie är ju lite sin mammas barn. Eller, så här. Hon börjar jobba.
Jobba på sexlisten.
Sexlisten. Hon verkar vara en sån som gillar knullpunk. jag tycker scenen mellan Jaime och Tyrion är väldigt fin. Men de har ju väldigt fina scener i den här serien överhuvudtaget. Där de båda framstår som lite mänskliga.
Ja, och här är ju liksom Jaime trevlig igen.
Ja,
han våldtog sin syrra förra avsnittet, men nu verkar han vara tillbaka.
Ja, exakt.
Han fick någon sån där kåtdemon över sig som ju män får i manuskript skrivna av män.
Exakt.
Ja. Jag ville bara lägga in den.
Ja.
Jag tycker inte det är okej.
Exakt. Ja, nämen det att de faktiskt fint liksom, tror du verkligen att jag dödade din son? Och, ja.
Men varför bryr sig Jaime så mycket om Tyrion? Alltså det är
för att han är en normal människa som bryr sig om sin bror.
Okej, jag kan köpa det argumentet. men han har ju samtidigt sagt i såna här eldfängda stunder att han kommer ju inte låta någonting stå i vägen mellan för sin kärlek till sin Cersei.
Men det var väl också lite gamla Jaime innan han blev av med ena handen. Efter det har liksom hans resa mot att förlåtelse, redemption och sådär.
Nej, men han får ju vara den svage. Är det inte det? Att han får större empati för de liksom. Utsatta.
Hur det har varit för Tyrion under alla dessa år. Och nu är han ju också lite så här, men fraktad som att han har ju bara en arm nu. Och
liksom. Ja, han är en krympling precis som Tyrion.
Mm.
Men det intressanta i avsnittet är också att här planterar de ju verkligen, eller det har de ju gjort länge, men det är ju någonting mellan Brienne och Jaime.
Jaha.
Alltså, någonting har ju hänt i deras resa
fina
tillsammans.
Fina blickar.
Ja.
Och hon får hans svärd och får en fin rustning.
Ja, väldigt, väldigt fantasy.
Ja,
ja det här är väldigt
fantasy. Hur man skärmar en flicka, ge henne en ordentlig rustning.
Ja, men det funkar väl på er också, antar jag.
Jag skulle lätt ha
en sån. Och en liten väpnare med en yxa ska ni ha när ni går till redaktionen på morgonen som heter Podrick. Men det är väldigt fancy, för det är, som jag skrev ner här, en underdog får ett fint svärd och rustning, väpnaren får en yxa och tillsammans svärd högt till att rädda en dam i trubbel.
Mm. Ja.
För det är Sansa de ska gå och hämta nu, va?
Mm.
Ja.
Precis, han får liksom hon får ju ta över hans ed, vilket är lite... Alltså nog för att hon får ett svärd och fin rustning, men det är också lite
men
av ett jobb.
Men Brienne
är
ju lite
sådär.
Hon är ju som Jon Snow, såhär, slav under sin lojalitet hela tiden.
Ja, det verkar jättejobbigt.
Det finns ju inget förnuftigt i den karaktären. Hon har bara en ed och så bara, japp, jag har en ed och den går ut på det här.
Men det känns ju också som att hon drivs bort ifrån för att hon inte vill vara... en tråkig fin lady. Hon vill inte åka hem till sin pappa på Tarth liksom.
Island.
Och vad ska hon annars göra? Nu när hon inte får vara i Renlys Rainbow Guard.
Ja,
så jag tror att hon gärna söker sig efter ett syfte också.
Där kan man ju säga att Jon Snow är lite mer beräknande i jämförelse med henne. Alltså hon är ju mer bara liksom se vad hon har framför sig liksom. Är väldigt fyrkantig.
Jag får återknyta till favoritkaraktär. Min topp tre så är ju Grit med, naturligtvis.
Såklart. Och Brienne måste ju vara med på min lista.
Nej, det behöver han inte.
Jag gillar Brienne.
Ja, okay. Ja, men Cersei och Grit, jag får återkomma om plats tre.
Ja, man gillar ändå liksom hennes, Briennes ögon. Hon är liksom, man känner ju där att det är en massa liksom,
väldigt uttrycksfull.
Ja, verkligen.
Vi sen kommer sen få se i säsong 6 med Tormund. Den så att säga Netflixen chill-blicken som
Men sen är hon väl, jag vet inte hur det är i böckerna med Brienne som jag inte har läst om, men hon är väl en jättebra svärdskämpe som spöar män på löpande band.
Ja.
Ja, det har hon inte visat så mycket än. Men det kommer också.
Men det är verkligen, det är nästan så här överdrivet romantiskt avsked här. När hon liksom tittar bakåt. mot Jamie där han står.
Ja, men den här serien får ju såna harlekin moments ibland.
Ja.
Lite sådär ologiska.
Ja.
Jag har ju den där när den värsta är ju när Jon Snow och Grit står på ett fjäll. Till solnedgång. Det är sån här Titanic-ögonblick. Mm, och de står där och gosar. Och man bara, vad kom det här? De tog in manusförfattare från Days of Our Lives.
Ja, men typ. Och det känns nästan som att Ygritte, trots att de står i sin päls, att de ska liksom så här lyfta på bakfoten när de kysser varandra.
Ja. Vilket ju inte är riktigt hennes karaktär, kan man väl säga. Nej. Hon är ju touched by flame.
Ja, precis. Något avsnitt senare så skjuter han honom med några pilar.
Men det är ju en av de bästa scenerna han sitter. Jag återupprepar, det är riktig kärlek. Så känns det och så är det.
Mm.
Om du vill skjuta någon med pilbåge så vet du att du är kär.
Ja, jag antecknar.
Skippa Tinder, börja skjuta.
då vet du att du älskar någon på riktigt. Ja. Vem är det som har tagit den här intelligenta frågan i manuset som jag står och läser?
Jag var tvungen att skriva det för att jag funderade ändå liksom när Cersei har ju något nytt snack med Jamie där Jamie säger liksom, men du tror väl verkligen inte att Tyrion har gjort det, varför ska han göra det och sådär. Hon ändå men han är ond, han har sagt att han har hotat det här med det här liksom.
Ja, och i böckerna så när man får det från Cerseis perspektiv, hon tror ju verkligen att det är Tyrion som har gjort det här. Och hon liksom ligger och har mardrömmar och tror att han ska mörda henne i sömnen för att han ska smyga omkring i The Red Keep. Liksom.
Ja, för hon är ju inte dum ändå. Hon måste ju liksom fatta att det finns någon en liksom farligare fiende som hon missar genom att vara så fast i Tyrion.
Hon är väl förblindad av sitt hat antagligen.
Mm. Ja, antagligen.
Ja, och det här är ju lite av hennes fel som sen typ till exempel Littlefinger och sådana påpekar att hon och Tyrion har gjort det flera gånger också, att hon är inte så smart som.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hon tror. Ja, hon tänker ju inte heller riktigt alla steg eftersom hon senare i den, ja, spoil lite nu, men när hon råkar återinföra den här liksom sparvarmén och säga att det är lugnt, det är klart ni ska få försvara er, och sen bittert får ångra det. Hon har ju liksom inte alltid konsekvenstänket.
Nej, precis. Jag vet inte om jag helt har drömt det här, men har inte Tywin sagt det till henne också, typ att ja, men du är inte
han borde
smart.
Säga det annars.
Ja. Tywin har sagt ganska mycket elaka saker till sina barn, så kan det svårt att hålla reda på alla.
Jag tror att Tyrion påpekade någon också när hon håller på och bara you with your plots and schemes, och han bara plots and schemes are the same. Mm. Det är samma sak.
Mm.
Plots and tactics kan vara.
Ja, men bakom muren då. Mitt favoritställe.
Mm.
Ja, men nu händer det ju ändå.
Ja, nu händer det någonstans där uppe. Händer mer än ute i öknen.
Mm.
Jag kan komma in på slutet här, för det blir det roligt.
Ja, men Locke har ju då på Boltons order tagit sig upp joinat the Night's Watch för att han ska infiltrera det här för att ha ihjäl lite Starks.
Ja, och Locke, om man har glömt det, då var det han som högg handen av
Jamie. Och hängt lite vid Harrenhal typ.
Ja, precis. Och han berättar ju inte riktigt vem han är nu.
Nej.
Han säger att han...
Och han är bra polare med Ramsay.
Ja, precis. Han har någon historia om varför han hamnat där. Och verkar ju liksom lite trevlig och inställsam mot Jon Snow.
Exakt.
Ja, Alistair Thorn är ett svin.
Ja, men han håller på och hånar Jon Snow eftersom han alltid har hatat honom. Och påminner när han försöker hjälpa de andra att slåss och bara, men du är en jäkla steward, gå och töm en potta.
Ja.
Så kallad hackarteknik.
Ja, kan man säga.
Ja, men då är det en annan där som påminner honom om att Jon Snow är kanske lite mer populär än dig och det kommer ett val snart. Du måste börja tänka på dina political skills här.
Ja.
Just, och det är ju Janos Slynt väl? Som han är ju Commander of the Kingsguard i början, men Tyrion skickar ju honom till muren.
Mm.
Om man har glömt vem han var, som nu dyker upp igen.
Ja, det känns som ännu en gubbe.
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, mm. ja. Det finns några gubbar att hålla reda på.
Ja.
Men det är väl i Craster's Keep det händer grejer. Massa ja. Obehagliga saker. Med det här rövgänget som är där.
Mm. Ja, precis. Först och främst har de ju tagit Ghost i fång.
Vem håller på liksom psykisk terrare en varg? Mm. Och bara häller ut vatten framför honom.
Att de håller på att våldta alla kvinnor i stugan, ja, det tycker inte ni är något, det har vi vant oss vid.
Eller dricker vin ur Mormons skalle.
Ja, det gör de också. Ja,
ja, det känns riktigt så här evil.
Ja.
Det är nästan överdrivet.
Liksom. Och de är bara såna riktiga jävla fulla liksom, hockeykillar gone bad.
Ja, bara, ja, exakt. Släpper lös liksom, Brynäs A-lag i.
Brynäs A-lag?
Gud, nu okay. kommer jag få en massa
hatmejlen.
Ja. Mejla till sandra.vejbo. Ett Expressen.
Ja, exakt.
Ja, men, ja. Men det som är stort, förutom att ja, Bran, de tillfångatar ju Bran. Så här börjar man ju få en förhoppning att Bran ska få återträffa kanske någon släkting från muren. Det är ju en sak som händer. Men den stora grejen här är ju att vi får ju veta vad som händer med barnen i skogen som bara går ut och blir lämnade.
Oh yeah!
Ja, för Crestus sista son har fötts. Så då han ska lämnas i skogen. För de är fortfarande oroliga för vad White Walkers kan göra. Mm. Om de inte får fler barn. Och det här blir ju sista barnet antagligen.
Och det här som jag förstår, som inte återigen har läst böckerna, så är det här går man ifrån böckernas handling rätt mycket i det här avsnittet.
Ja.
För det som sker är att man får komma till The White Walkers headquarter.
Ja, alltså, typ Stonehenge fast i
centrala Shipstead-redaktionen får man komma till. Ja, det ser ut som Stonehenge.
Ja.
Och där bärs det här barnet fram. Och så får man, för första gången får man väl säga Night King. Man vet inte än att det är Night King.
Nej, men han har väl en krona i sin.
Ja,
ja, jag tror bara man har kanske sett honom i Brands vision. Fast det var väldigt otydligt. Det var lite så otydlig liksom, bild av det här Stonehenge. Ja.
Och sen, vad är det som händer här, Tove? Han plickar lite som en...
Han bara lägger nageln på och så hör man hur det krackelerar och han får blå ögon. Och nu tänker jag då att han måste, det här lilla barnet kommer väl växa upp till en White Walker.
Ja.
För annars whites, det är ju random folk som de bara reser upp, men de blir ju bara whites. Alltså när folk har dött.
Mm. Ja, det är så väl det som är poängen här. Att, det är
att de vill så. Väl bli fler walkers.
Ja, exakt.
Ja,
men man förstår ju, det känns ju väldigt weird med bara den här nagelpetningen.
Nej, mäktig kille. Han bara, han får Tywin Lannister att framstå som en mes. Han har lite andra förmågor på något sätt.
Jag vet inte, det är lite hemskt, men när jag såg Nattkungen komma där nu i det här avsnittet, så fick jag lite så här, jag började få lite flashbacks till när jag kollade på Ghost på Roskilde. Jag fick lite Ghost-känsla.
Du menar sångaren i Ghost?
Ja, precis.
Ja.
Det är kanske ett band som kan göra cameos i.
Ja, exakt. Det blev lite roligare att tänka på det då. Men man vill ju för sig kanske inte förstöra den här lite mäktiga känslan. Som...
Ja, men det, på något sätt så är det här ett sätt att skapa nya White Walkers. Det är våran teori helt enkelt. Ja.
But like Jon Snow, we know nothing.
Ja. Men George R. R. Martin sa ju från början, när han började skriva den här serien, att han var lite tveksam inför att införa drakar och göra för mycket fantasy. Tycker ni fortfarande att White Walkers fyller någon sorts funktion? För det blir ju verkligen fantasy, för det är ju isdemoner som drar omkring där uppe och härjar.
Ja, man behöver ju den balansen liksom. Ja. Men det är väl det, ja, men vi har tjatat om Fire and Ice tidigare, att om man ska ha drake så behöver man kanske det här.
En motpol.
Ja, exakt.
Ja.
I guess.
Ja, jag tycker att det är en briljant sidohistoria. Att det finns något sånt där yttre hot som ingen egentligen bryr sig om. Som sen kan... Som
kommer överskugga helt annat till slut.
Att det är lite klimatrelaterat också.
Ja, det har vi också varit inne på. Att det här är ju en symbol för kanske klimathotet.
Mm.
Eller en pandemi av något slag.
Mm.
Som kommer medan människorna håller på med sitt sånt där ja, men Cersei dricker vin och oroar sig över skitsaker, sina barn.
Ja.
Så finns det ett annat gäng där uppe som har helt andra planer för mänskligheten.
Och om Cersei gifter sig med nattkungen, then we're all doomed.
Ja, det vore ett härligt par. Ja. Mm. Tänk dig de scenerna bredvid i likstugan.
Precis. Aha. De bråkar, hon slänger wildfire på honom.
Ja, ja, exakt. Men Sandra, Marine ändå.
Tack.
Ska vi inte ta det här öknen där nere?
Ja, ja, men det händer ändå ovanligt mycket.
Jaha.
I Marine. Inte för att det säger så mycket i sig självt, men Greyworm och kompani klär ut sig till slavar och tas in i stan via någon slags avloppssystem. Beväpnar slavarna där och ja, men ger något litet pep-talk om att ja, de ska slå sig fria.
Ja.
Och det gör de. Och man får det egentligen inte se så mycket av fighten.
Ingen fight. Liksom.
Nej, det är typ att...
De antyder att det har varit en jävla fight som vanligt, men de har inte pengar till det.
Nej, det räcker med att det är någon stackars master som får bli nedslagen där. Och då har man liksom symboliserat vad som händer.
Mm.
Men det verkar rätt lätt att få igång de där slavarna i alla fall i slavuppror.
Mm. Ja, men det är lite härlig upprorsromantik det här också med att de
nu
har liksom...
Nu kommer den gamla punkten.
Sorry. Ja, men liksom blodsgraffitin med Kill the Masters och hennes svarta Targaryen-flagga som ser ut som någon slags syndikalistisk anarkistflagga som vevas högst upp i pyramiden.
Fortsätt. Ja. Ja, man kan läsa in mycket i den här serien.
Ja, och sen korsfäster hon också 163 masters. För att det var så många barn som hängdes upp längs vägen.
Och här visar
an eye for an eye.
Ja, och visar det lite på sitt liksom, Targaryen blodiga. Hon är inte så himla snäll.
Nej. Hon har inte blivit den där diplomaten här nu, men hon kör ju lite samma stil som Cersei, helt enkelt.
Sir Barristan försöker ju säga att ja, men det kanske är bra att visa lite barmhärtighet liksom. Nej, jag möter orättvisa med rättvisa, säger hon dock.
Ja.
Och spikar upp alla tre pers.
Ja, det börjar ta sig i söder helt enkelt.
Ja, men nu har hon i alla fall Marine typ.
Ja, och det här innebär ju, för hon har väl tagit Astapor och Yunkai kanske, det här får nog någon rätta oss på. Men jag tror ju då att hon ska ju typ ha befriat de största städerna i Slaver's Bay.
Okej. Men hon har ingen flotta ännu så hon kan åka över havet.
Nej.
Nej.
Hon har väl ett skepp.
Och drakarna orkar inte bära henne än.
Nej.
Ja. Pliktrapporteringen.
Ja, precis. Jag tycker ändå att det är ett rätt härligt samtal som Littlefinger har med Sansa där man egentligen inte fattar varför han
bara spills.
Berättar allting för henne. Men det är antagligen för att han...
He loves her.
Ja, eller att han ser henne inte som en fara egentligen.
Ja, eller jag tror också att han på något sätt vill lära upp henne.
Ja,
han
kanske...
Han, det liksom, känns som att han liksom försöker verkligen förklara sakerna på ett... Så här, kan du räkna ut nu varför jag gjorde så här och satte de här grejerna i
motion? Men kan hon inte ha en sån här långgående plan att Sansa ska bli regent över Norden? Nu går vi ju lite före vägar, men det kan man ju läsa här. Och så ska han sitta på järntronen. Kan det vara något sånt?
Antagligen. Sen är han säkert lite, ja, men varför komma på så här smarta planer om man inte kan skryta om det för någon?
Ja, men lite.
Såklart.
Bra poäng.
Det är många så här citat typ, en man utan motiv blir aldrig misstänkt, vilseled alltid fienden. Om ingen vet vem du är och vad du vill, vet ingen vilket drag du planerar. Sådana grejer som man får lära sig.
En gång vi måste läsa den här The Art of War.
Ja, nej, men det är förmodligen därifrån de har tagit allting. Ja, det är väldigt smart. Jag tror inte han har skrivit det själv.
Nej.
Peter Baelish. han har läst en bok.
Mm.
Ja. Men alltså, nu har ni antecknat här någonstans. Satte South Park-parodierna Black Friday stopp för pelagångssamtal?
Ja. Någonstans exakt här så sände South Park typ 3 stycken temaavsnitt där de håller på och cosplayar sig som Game of Thrones karaktärer.
Ja, det var väl strax innan fjärde säsongen.
Ja, och då väldigt mycket av de här parodierna går ut på att typ Cartman går omkring och spatserar fram och tillbaka i en grannes trädgård och att de bara, så här, bara gör parodier på de här pelagångssamtalen.
Vilket för det var ju sen, mer sånt i tidigare säsonger.
Ja, men det refereras också till här för att Olenna säger ju det till Marjorie någonstans med att bara såhär, gud, måste jag gå i de här jävla trädgårdarna igen, kommer jag bara kasta mig från en klippa. Så att det blev liksom mindre och mindre.
Jag tror till och med att de nämnde det, ja, någonstans, att de medvetet drog ner på det, ja, liksom, efter de här parodierna. Och det är lite kul att South Park fick, som ju är, de är ju jättestora fans av Game of Thrones, att de fick
påverka
liksom, utvecklingen av serien. Att, ja, det är väl fortfarande en massa såna här samtal, men då kanske de inte har dem i pelagångar eller i liksom, trädgårdar.
Nej,
men det är skönt att de har walk and talk. Liksom.
Ja, den gamla Vita huset-traditionen kan man inte göra. Nu ska jag blåsa i spoiler-hallen igen, för nu ska vi prata om det som kommer efter kanske säsong 7. Så.
Ja.
Fast Micke inte fick ont i öronen.
Precis. Och där är först ett samtal från Annie som har en teori om hur allt kommer sluta.
Oj.
Spännande.
Ja, väldigt spännande.
Tjenare tronspelet. Annie Karlsson här från Hestra. Jag har en teori om att i slutet så kommer det vara en stor kamp mellan The White Walkers och Daenerys på en drake, Sansa på en och Arya på en. Vad tror ni om det? Och sen Aryas hund som stack iväg där i början. Tror ni inte på en återförening nu när Arya är tillbaka i Westeros? Ha det bra, pussis!
Ja, spännande. Om jag bara får hugga på vargfrågan direkt, ja, med Numeria. Det här tror ju då jag som har läst böckerna på. För att det refereras otroligt mycket till olika vargpackar, vargpacks som drar omkring och liksom det pratas om en stor she-wolf som styr och det är liksom, vargarna äter lika mycket folk som kråkorna. Så jag tror definitivt att vargen fortfarande lever.
Jag tror vi pratade lite om det i något tidigare avsnitt också, om att det har setts vargskådespelare i Kanada tillsammans med Arya. Så, att,
så hon kommer dra omkring på en...
När hon kommer få återse Nymeria.
Men det här att de ska flyga drake allihopa.
Ja, det här är ju spännande för man hör inte särskilt ofta att det ska vara Stark-barnen. Många tror ju att Jon Snow ska sitta på en eftersom han är en halv Targaryen.
Ja. Mm. Sen snackas om Tyrion, det snackas om olika namn där. Men det är, och Dany såklart.
Å andra sidan så har vi också pratat ganska mycket om att det här bör ju sluta med en kvinna på tronen.
Ja, det bör ju göra. Eller att allting bara går åt fanders. Alltså att järntronen raseras och så får du din kommunistiska revolution.
Alla blir whites efter förmågan.
Får sin kommunistiska revolution.
Man skulle aldrig erkänna.
Man kan ju säga att det kan sluta med en kvinna på tronen och att det går åt fanders.
Ja.
Men det är spännande att se blir väl om den här, alltså hur långt de hinner i säsong 7 och vad de sparar till säsong 8. Alltså det kan ju vara så att den stora uppgörelsen med The White Walkers sker redan säsong 7 och så kommer det vara något annat säsong 8. Utifrån hela serien är ju upplagd att det är avsnitt 9 som är det stora klimaxet varje säsong och så blir det en uttoning avsnitt 10. Stämmer ju inte riktigt på senaste säsongen kanske då, men lite,
det skulle vara ett spännande
att
faktiskt.
White Walkers liksom, att den uppgörelsen kommer redan nu och så kommer det bli något helt annat sista säsongen. Eller?
Ja, det låter ju som en intressant teori för att som sagt, man skulle ju bli väldigt förvånad och vad, så här, vad skulle då ske i sista?
Jag tycker inte vi ska släppa det där att Night King dödar en av drakarna och återuppväcker en och flyger iväg på den. Det skulle jag göra mig väldigt glad.
Den här isdraketeorin.
Ja, isdraketeorin. Jag vill inte riktigt släppa den. Den låter lite dyr, men den låter häftig.
De lägger sina sista slantar på en stor isdrake.
Ja. Men det vore också väldigt kul för Arya ifall hon fick rida drake eftersom hon har ju pratat... Hon kan ju sin historia när hon pratar med, när hon är Tywin's cupbearer och håller på att prata om alla de här Targaryens och de kvinnliga kämparna och vad deras drakar hette och allt. Så hon anmäler sig nog gärna frivilligt i alla fall.
Ja, hur är det?
Spännande. Ja, vi tackar Annie som ringde in på 08 725 23 57.
Ja, Jim Broadbent, han är ju en av de nya skådespelarna i säsong 7. Mm. Och det har ju tidigare har man ju spekulerat i vad han ska spela och trott att han ska spela en ärkemästare som heter Ebrose, som jobbar då i det här citadellet där Sam hänger och läser böcker nu.
Mm. Något som är spännande.
Ja, precis. Exakt. Men han har i alla fall bekräftat det nu, att han ska vara en ärkemästare med specialitet på att hela. Så att, då, att det kommer vara att han lär ut helande kunskaper då, ja, kanske
kommer till. Kommer väl Jonah Mormont släpa sig dit och bli helad från sin stensjuka eller vad det nu kallas.
Ja, det är väl det man tänker.
Det är min teori.
Ja, och han har sagt då att ja, det är en gammal professors typ han spelar.
Det går ju också ihop med det här att vi måste få en förklaring varför Sam är med i serien. Mm. Det finns fortfarande inte en enda förklaring varför han har dragit omkring i 6 säsonger och räddat en vildingflicka. Liksom. Förmodligen kommer det bli så att han läser en gammal bok och kommer på någonting om White Walkers eller någonting.
Ja.
Ja, då har vi löst det.
Något avgörande där.
Ja.
Och ja, precis. Sen har jag en lite tråkigare, eller liksom lite
nej, jag tycker inte alls att det är tråkigt. Det här är en bra symbol för galenskapen kring den här serien.
Ja, verkligen. Att Game of Thrones har liksom ingått någon slags partnerskap, alltså pengamässigt, med baseballligan i USA. Så att de har fått då att åtminstone 19 lag ska delta för att på olika sätt promota Game of Thrones inför nya säsongen.
Hur kommer det här ske? Kommer de liksom ha
matchtröjor?
Ja, med men citat, precis. New Orleans Saints har plötsligt liksom Targaryen logger istället för den här fransk. Nej, det var förresten amerikansk fotboll. Det var ett, som sagt, sport kan jag inte riktigt referera till.
så bra gick det.
Ja, nej, vi ska prata sport här.
Red Sox, är det? Är det hockey? Baseball?
Åh, det är... Oh, herregud.
Red Sox är väl baseball? Nu kommer vi få så mycket alltså, jag tror vi lägger ner det här.
Ja, men det är bland annat så
man
väl...
har i alla fall tröjor på sig när man spelar baseball.
Men vad fan, det vore jätteroligt om en baseballlag hade det Tyrion-citatet.
I drink and I know things.
I drink and I know things.
Eller ha såna här hundhjälmar som... Ja. Gendry's bull helmet typ.
Ja, det verkar som att det kommer bli lite olika grejer de gör i alla fall för olika lag.
De kanske har sådana här baseballtränare, det står Valyrian Steel.
Ja, typ.
Ja, det finns
Oathkeeper.
Oathkeeper,
ja. Exakt. Men det sägs ju att det finns mycket fans där bland spelarna. Dels det, och sen är det någon spelare där också som har varit statist nu under inspelningen. Så att de kanske dyker upp lite som statister, så att vi gör lite fåniga nyheter på det så småningom.
Ja.
Om baseballspelare. Ja. Ja, det känns ju hett i Sverige.
I Sverige. Får tipsa sportbladet här bredvid.
Ja. Kolla in den här baseballspelaren. Han fick ju spela en vilding.
Ja. En sån där bild där man ringar in någon med en liten röd. Röd ring. Ja.
Take it away, Tove.
Ja, det var väl allt vi hade. Så att vi har pratat om favoritkaraktärer. Vill jättegärna höra vilka ni tycker är bäst. Så ni kan ju mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier, eller ringa in på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.